Då så, du lyssnar på Kulturbordellen med mig, Niklas Wennergren. Och då säger jag som Kalle Lind brukar säga på sina poddar. Välkommen hem till dig, Anna Bokstam.
Tack! Välkommen hit!
Tack så mycket och tack för kaffet. Mm. Mycket gott. Och så säger vi hej till resten av familjen.
Ja, precis. Det är lite förstärkning.
Eller
här
nästan.
Idag.
Johan, hej.
Ja. Hej, hej.
Och Astrid.
Tjena.
Quiz Astrid, karateexperten. Nu kommer inte jag få prata med dem så mycket.
Nej.
Nej.
Det är ju sällan någon mer än jag får en syl i vädret. Jag skojade.
Ja. Vad ska vi prata om? Ska vi prata om dina enorma framgångar som författare, tycker jag?
Ja, mina enorma framgångar som författare. Mm. Ja, men det kan vi prata om.
Du har ju skrivit en bok som heter Ögonvittnet.
Ja, men precis, det stämmer.
Som handlar om Harriet.
Den handlar om Harriet.
Ja,
och... som är en ung civilbrottsutredare i Skåne.
Mm.
Och som hamnar i en rad trassliga mordsituationer som måste lösas. Mm.
Det kan det ju vara. Och så döper du skurken till Niklas. Din ja. Det var mitt livs största besvikelse.
Jag vill ju gärna döpa folk till Niklas om det går.
Ja, kan det, vad var det? Legitimt rövarnamn. Ja.
Exakt, det är ett legitimt rövarnamn.
Mm.
Så det tycker jag man får använda.
Absolut. Mm. Ja, det heter man ju inte här ute på Persudden inte.
Nej, nej, nej. Här finns det ingen Niklas. Här heter man Johan och Arvid och sådär.
Och Tobbe.
Mm. Ja, nej, men trollkaren bor väl inte här?
Jag inte.
Nej, jag tror att han bor i Sofieberg.
Oj, jag trodde ni var grannar.
Nej då.
Men hur bra har den här boken gått? Om vi ska...
Jo, men den har ju ändå, den har ju gått bra.
Mm.
Den kommer i år nu kommer den ut i massa olika länder. Jag tror att den har blivit översatt till 10 språk.
10 språk? Berätta, vilket är det mest udda?
Av dem?
Förutom norska.
Förutom norska, norska är inte udda, det är roligt. Nej, men i Norge släpptes den i januari.
Mm.
Så jag ska faktiskt åka till Norge om någon månad och vara med på deras krimfestival. Och prata lite krim, det är ju ett stort krimland Norge.
Det är det?
Ja.
Mm.
Och sen så är den släppt i Danmark, sen kommer den släppas på ljud i Polen och i Spanien och Italien.
Tjeckien.
Ja, men och sen på bok i
Tjeckien.
Tjeckien, Spanien, Italien.
Man vill ju höra
Tyskland. Gud, ja, det känns som att man vill ju höra finska ska den komma på också.
Man vill ju höra den på italienska.
Mm. Ja, jag vet. Det skulle vara jätte, det kommer bli roligt för den kommer släppas på ljud i Italien också.
Ja.
Så då kan jag få lyssna hur det låter på. Det är ju drömmen att höra på andra språk.
Ja, eller hur?
Min första bok, Stockholm Psycho, finns ju på spanska. Då heter den Estocolmo Psycho. Och då, den finns i Spanien och Mexiko.
Ja, okej.
Det är jätteroligt att höra när de uttalar namnen på svenska gator. Och det är ju mycket Stockholmsmiljö.
Ja, just det.
Som också då liksom inte har översatts, utan som heter så, fast det blir uttal, spanskt uttal.
När ska du få en översatt till hindu?
Ja, oh, gud, det är ju en dröm.
Det är ju det.
Ja,
då har man ju lite högre försäljningssiffror, misstänker jag.
Ja, men du vet att i Indien så är det ju superkomplicerat. Min Storytel då, som den här är utgiven på, de finns ju i enormt många länder och exploaterar. Jag tror att de för övrigt alldeles i veckan listades som en av världens snabbast växande företag.
Oj då.
Mm. Och de finns nu i 17 länder och bland annat så är ju Indien ett av länderna där de håller på att launcha sin... verksamhet.
För det är väldigt populärt just med deckare och svenska deckare har jag läst.
Ja, men kanske inte just Indien, men generellt utomlands är ju svenska deckare.
Alltså Indien har jag faktiskt läst, där är flera
är
år
det sant?
Sedan.
Ja, ja, det är roligt.
Så att,
det är för bara... annars så vet jag ju att när jag har pratat med min förläggare och så, att det är roligt för att Indien har lite annan berättarkultur. Alltså själva sagoberättandet från mun till mun och så här är ju vanligt.
Just det.
Men däremot har ju de mycket gudar och övernaturliga inslag i sina berättelser.
De är 796 stycken. Då,
ja, men och det är ju så här...
Och ingen vet det här.
Nej, exakt.
Än.
Men de gillar ju historier där det är magiskt. Och om man skulle säga någonting om bokmarknaden för vuxna i Sverige, så är det liksom magiska inslag i vuxenlitteratur inte jätteutgivningsbart. Liksom. Så att man har ju lite olika perspektiv där. Men de kanske gillar svenska deckare.
Så har jag läst. Jag är ju inte någon opinionsmätare. Sådär.
Jag va? Gud inte?
Killgissar, brukar säga.
Du sa det ju själv nu i alla fall, att du killgissar.
Ja, jag faktiskt börjar använda det ganska ofta. Ja. För det stämmer så bra in på mig. Mm. Jag gör ju verkligen sådana där... Ja, men nej, men det är 378, även fast jag inte vet.
Så du lät ju tvärsäker.
Ja. Gudarna där i Indien.
Exakt.
Jag var
säker på det. Nej. Nej, men tänk också att man ska dra till med ett väldigt ojämnt. Mm. 378, eller 379?
Ja.
Typ så.
Mm. Ja, man däremellan.
Inte det är bra.
Så är det. Men säljer den bra?
Det har jag inte riktigt kollat på länge. Den går jättebra på ljud. Där är det jättemånga lyssningar. Så det är jätteroligt tycker jag. Den är också producerad för att funka för ljud. Så det är ju väldigt roligt att den har fått genomslag som ljudbok.
Ja, för du skrev den som ljudbok först, eller hur? Ja, och sen så fick du göra om hela rasket.
Nej, men jag gjorde inte om så mycket, för det är samma text i den. Ja. Jag gjorde om av andra skäl, men inte just ur ljudbokssynpunkten.
Okay.
Det är faktiskt tanken att det ska vara... alltså, jag tror att om man läser den så uppfattar man den som ganska så här, snabbläst, en bladvändarbok. Mm. Och jag tror att så här, det som är skrivet för ljud går nog ganska snabbt att läsa. Men det är inte alltid det är tvärtom, att liksom, allting kanske inte funkar för uppläsning, även om det är en... Nej. En läsupplevelse.
Så kan det ju vara. Jag lyssnade faktiskt på den. Så att,
Vad tyckte du då? Tyckte du den funkade för lyssning?
Ja, gud ja. Ja, ja, visst. Ända tills du Niklas tog upp. Ja, alltså man började så här,
du får inte spoila nu.
Ja, just det. Förlåt, det ska man inte göra. Men alla har ju läst den.
Ja, exakt.
Så är det ju.
Och det passar ju bra, för nu kommer ju en uppföljare.
Ja, vad heter den?
Den heter Skuggspelet.
Ja, och det är också Harriet.
Ja, det är också Harriet. Och nu är det... För de som har läst då första vet ju att den slutar med en ganska tydlig cliffhanger, kan man säga.
Kan man inte säga.
Och då kan man säga att tvåan är, där kommer man få reda på, det, vi kan ju inte spoila och
nej,
inte berätta om vad den här cliffhangern går ut på, men det, man kan säga att man kommer få ett svar på det i tvåan då.
Men är det så himla sannolikt att det sker så mycket mord i Lerviken just, som har 1000 invånare eller om ens det?
Ja, alltså näst efter Midsommar är ju Lerviken det absolut mest brottstäta området.
Det är det?
Mm. Ja. Det finns ju de som pratar om att det finns utsatta områden och sådär, och Lerviken är ju ett
verkligen
av dem.
Ett utanförskapssamhälle.
Det kan man säga.
No go zone.
Ja, det är no go zone. Men oerhört hög brottsstatistik där ju.
Men om vi pratar om Skuggspelet nu så är det ju så att man, det är bra om man har läst detta naturligtvis för att förstå cliffhanger och fortsättningen, men den är lite, man
den
kan
är ju
hoppa
fristående
in
så man kan hoppa in. Och så är det faktiskt gjort att det ska vara fristående delar liksom, så att man ska kunna läsa varje del oavsett den andra.
För du tvingar ju hela familjen att läsa de här böckerna innan de kommer
ut. Ja, och jättemånga gånger. Jag tror Johan, efter mina förläggare, är Johan den som har läst den boken flest gånger.
Ja, verkligen.
Är det så?
Det tror jag.
Du,
jag har inte läst den en annan gång.
Nej, okej.
Okay. Jag är så här, nej.
Jag tror inte du har läst någon av mina böcker, va?
Det jobbiga, nej. Och så här, det jobbiga är att ibland kommer kompisar till mig som vars föräldrar har läst boken och frågar mig om saker, och jag låtsas veta vad de pratar om, fast jag har liksom absolut ingen aning, för jag har inte läst böckerna.
Okej. Men du kan ju lyssna på dem, så du har lite aning.
Så jag vet inte.
Nej.
Men en högstadieelev, jag vet inte riktigt, det är ju ganska mycket mord och elände. Vad är målgruppen egentligen?
Jag tror ju att om man skulle tänka en generell målgrupp så är det de flesta läsarna i alla fall är kvinnliga läsare mellan 30 och 50.
Det är så?
Ja, men jag kan ju tycka att målgruppen är egentligen rätt bred. Däremot är det ju inte... Alltså,
men du tror att de börjar läsa så sent? Jag tänker ju liksom att man själv... alltså jag var ju tonåren när man plöjde alla Agatha Christie, inte alla.
Ja, ja precis. När grejen, jag tror att många tonåringar, det här kan ju du rätta mig, Astrid, läser en helt annan typ av böcker och har en annan ingång till litteratur. Jag tror så att om du skulle se de böcker du läser, Astrid, det är mycket så här bloggare som har skrivit böcker och det handlar om kanske deras liv och sådär.
Eller Zlatan-boken eller lite sånt där.
Det måste man kändes med.
Självbiografier.
Ja.
Men annars, jag kan ju tycka också så här med just deckare som genre. Man kan ju ha massa synpunkter på hur det är liksom, varför egentligen är mordhistorier underhållning. För i verkligheten är ju det liksom något väldigt tragiskt. Ja. Så det är ju lite konstigt att göra det till någon sorts underhållningsform och sådär. Och jag kan ju själv tänka att jag, när det gäller till exempel mina egna barn som är ganska små, att jag... De måste inte läsa mina böcker och de måste absolut inte läsa dem förrän de själva är vuxna. För jag tycker att det ändå är liksom någon del av mig. Jag tycker också att det är märkligt egentligen med liksom mord och otäckheter och så här. Och det är ju... Jag har ett lite dubbelt förhållningssätt till det på något sätt. Okay. Liksom. Men jag tycker ändå att de är ganska snälla för att vara deckare.
De är absolut inte...
Det är ju inte liksom att folk karvar av sig huden och går runt med kanindräkter. Nej, men liksom, det är ingen så här rå...
Men det kommer ju tvåan.
Men det finns inslag av det.
Då flippar höjet.
Ja, själva moden är ju rätt bestialiska, men det är inte någon... Ja. Jag upplever inte som någon år...
Frosseri.
Nej.
Men om man tänker så här att Nespe och Kepler och så här, det är ju en annan genre liksom. Ja. De är ju inte hårda på det sättet, utan liksom, spänningen ligger ju i alltså historien och så där, det handlar ju om
att man inte,
det är gåtan liksom och drivet och så, det är inte så mycket ett geggande i döda kroppar på det sättet liksom.
Nej, just det.
Så det är inte så rått och det är inte så
mycket... Stockholm Cirkus var inte det heller. Förutom de 200 sidorna som handlar om hur man styckar en kropp.
Men Stockholm Psycho är, jag måste bara...
Självinsiktande.
Nej, men Stockholm Psycho är ju ändå en flört med American Psycho.
Ja.
Det är också en annan.
Bret Easton Elliots fantastiska roman som jag läste på första gången jag var på semester med min dåvarande, eller vi hade precis träffats. Och jag fick såna här, hon gick och la sig så här på dagarna och ville vila och så låg jag och läste den där. Och då fick jag såna här tankar. Tänk om någon bara hoppar in och liksom...
Döder henne.
Exakt, och sitter jag med den här boken och så kommer jag åka dit.
Gud, otroligt mycket, det är ju ändå liksom kanske inte adekvat kausalitet som hon hade sagt. Det är mycket som ändå ska liksom, enorm otur.
Inte bara boken, det är det enda bevismaterialet är att han läste Stockholms Psycho.
Och hade röda byxor.
Men om jag nu ska försvara Stockholm Psycho så finns det en poäng med... Det finns faktiskt både en anledning till att den styckningsscenen är med och det finns en tanke med det.
Ja. Kommer det bli fler såna här för jag tycker Stockholm Psycho var bland det roligaste jag har läst eller lyssnat på. Jag har faktiskt lyssnat på den i ett streck.
Ja,
jag började klockan 3 hemma i Tyresö och avslutade klockan 5 på morgon
i Albanien, var det inte det?
Nej, vi hade bara kommit igår för då, men vad heter det?
Men på väg mot Albanien.
Ja, precis. Ja. Så att,
ja, men den ska man ju streck lyssna på.
Absolut, ja, det ska man göra med alla dina böcker, säger jag.
Men, om man,
men den är ju också väldigt mycket en lyssningsbok.
Ja.
Och där jag tycker att även inläsningen är ju liksom en extra dimension, så att det hänger ihop. Det är Emma Peters från Grotesco som läser in den. Just och det är ju väldigt mycket Grotesco-stuk över liksom.
Ja, det kan man ju säga.
Bra, det kan man ju säga.
Visst inte jag att hon var med där, men hon läser väldigt, väldigt bra.
Ja, väldigt bra.
Ja, nu kommer vi inte hit för att snacka om gamla synder. Utan nu var det ju den nya
skuggspelet. Ja, precis. Ja.
Lerviken, vad är det riktiga Lerviken? Finns det? Eller,
Lerviken är ju påhittat.
Ja, det vet jag ju.
Men, eller fiktivt. Men själva orten eller platsen eller så. Det finns ju en rad fiskelägen i västra Skåne. Så det finns ju fiskelägen som ligger längs Öresund mellan Landskrona och Helsingborg. Jag själv har anknytning till ett fiskeläge som heter Ålabodarna som ligger där. Så det är klart att miljön, mycket av det, miljöbeskrivningarna i boken eller så.
Jag tänker, nu har jag varit liksom i Ålabodarna, men jag har ju varit i Kåseberga till exempel.
Ja,
man får ju lite den feelingen där.
Ja, men precis. Jag tror att om man har varit i den miljön så tror jag man känner igen mycket. Alltså det typiska är ju att det är backafall mot vattnet, att det är liksom...
Tegelhus,
det har varit det har på riktigt varit lerbrytning och så, och gamla bruk och så här. Så det är ju, jag tänker om man har läst Ögonvittne till exempel, så finns det ju en plats som spelar en central roll som är en gammal lergrav. Alltså ett vattenfyllt hål där man har brutit lera.
Just det.
Och sådana finns det på riktigt runt omkring i trakterna. Och det är inte ens gröna att det liksom, de är väldigt djupa och att har nästan bottenlösa och sen är det ju hål rakt ner i marken så att man har svårt att ta sig upp om man trillar i ett sånt hål på riktigt.
Så det går inte att komma upp.
Och jag tyckte ju själv att det var en väldigt spännande plats om man tänker sig ett otäckt mord liksom, att man blir nedknuffad i en.
Det jag får panik bara tänker på det.
Ja, exakt.
Faktiskt.
Exakt. Så sådana saker är ju liksom sanna och tacksamma att använda om man nu, jag tycker om den miljön mycket. Så jag, det finns ju platser som jag har tänkt på mycket och då vill jag gärna använda dem i berättelsen. Så jag tycker rent miljömässigt så är ju berättelsen lite av en kärleksförklaring till platsen.
Ja, okej. Okay. Vad händer nu då, höll jag på att säga? Men jag ska inte berätta för mycket.
Vad händer i
men det är ju en cliffhanger som du kommer hänga. Följ upp.
Ja, det är en cliffhanger som man kommer få följa upp. Och man kommer få reda på mer om vad som händer med många av de personer som man träffar i ögonvittnet. Så man kommer få följa personerna och relationerna. Det är ganska mycket relationer har jag kommit på när jag tänkte på efterhand i både ögonvittnet och i skuggspelet. I ögonvittnet är ju en ganska tydlig relation. Harriet och hennes förhållande till sin pappa, Eugen. Mm. Och i skuggspelet så kommer det vara Harriets relation till hennes kollegor som blir mer tydlig. Och även hennes kärleksrelation.
Du använder oftast ganska udda namn.
Niklas.
Det var det enda normalt. Nej, men du här är ju inte speciellt vanligt. Men det är kanske på framgång igen,
ja,
vet jag. Men,
ja,
men det är ju sken. Heter ju inte...
Folk,
nej. Nej, inte så vanligt i alla fall. Men du använder udda, är det något speciellt med det? Eller är det bara en tillfällighet?
Alltså grejen är att jag försöker på riktigt att hitta... För att i Stockholm Psycho så tänkte jag så här, där ska alla...
Vad heter de där?
Jo, men alla karaktärer i Stockholm Psycho är 70-talister. Så de heter ju klassiska 70-talistnamn.
Så är det ju, ja.
Typ Daniel, Johan, Thomas. Mm. Daniel och Victoria heter ju för övrigt... ett par i den.
Just
det är ingen som har tagit upp det.
Ja, lite men, kungligt, ja.
Men, nej, men och det värsta är, och jag tänkte att det var tydliga 70-talistnamn. Det enda är att typ alla jag känner heter ju de namnen.
Ja, just det.
Och då blir det ju väldigt mycket diskussion om så här, är det här jag? Har du skrivit det? Liksom. Och det tycker jag är ju, kan ju vara mer eller mindre roligt när man skriver läskiga grejer. Så då tänkte jag i ögonvittnet att nu ska jag verkligen undvika att ta namn som någon annan heter.
Okay. För då gick du tillbaka till
30-talet. Då hamnade jag i att folk känner igen sig. Ja, det gick tillbaka till 30-talet, men grejen är att det lyckas ju ändå vara så att folk jag känner heter de här namnen, som Niklas.
Men annars, de här lite konstiga namnen, det är också så att till exempel Eugen är ju en juridikprofessor. Det kanske passar på en juridikprofessor.
Ja, det gör det ju definitivt.
Ja. Men även om kanske inte alla heter det, utan det finns även
och Harriet, Bengt och Harriets Niklas bror då, som heter Paul. Mm. Tänker jag också lite skånskklingande.
Paul, ja.
Paul?
Mm. Mm. Ja. Precis.
Sen, när börjar man säga Paul om folk som heter Paul?
Paul McCartney.
Ja, kanske.
Innan var det Johannes Paulus den andra.
Ja, precis. Nej, men så jag tror ju att... men i övrigt har de så... Jo, de har konstiga namn. Allihopa har konstiga namn, tror jag. I nästa bok
lite,
också.
Vi ska inte säga konstiga namn, de är lite udda namn.
Lite, alltså,
lite udda, lite ovanliga. Ja. Men, så det är på grund av det i alla fall.
Men sen är det faktiskt också så här att när man då skriver någonting som ska vara för ljud, så är det ju, då måste ju lyssnaren komma ihåg det och ha i huvudet liksom.
Just
det. Jag tror att om man, när man läser
när man
en
läser
bok,
en bok så kan man glömma bort allting.
Nej, men då kan man ändå gå tillbaka och jag tror man har liksom en annan inlärnings...
Få ett ögon och se
ja, man ser ju ord liksom när man läser. Så att man får ju ändå en mental bild på något sätt. Så därför så är det ganska viktigt att karaktärerna dels inte heter namn som är lika varandra. För då blandar man ihop dem.
Mm.
Och dels heter namn som man ändå lägger på märket, liksom lägger på minnet.
Mm.
Så det är väl kanske det som jag har tagit med mig när jag har försökt tänka. Det är ju inte meningen att jag så här... Jag har inte tänkt på att, jag ska, att de ska ha så krångliga namn som möjligt. Men man ska ändå heta saker som skiljer sig åt. Och,
men det kan inte vara Lisa, Lovisa.
Nej.
Nej. Mm. Nu snöar vi in här lite på en grej. Men det här är ju intressant. Hur gör man när man väljer ut namnen? Så här? Kommer man upp så här på morgonen? Vad tror ni om Georg på en skurk? Eller?
Nej, ibland gör man det. Men ibland är det också... Jag har ju en författargrupp som jag träffar. Och som vi läser varandras texter. Och... när vi skriver och då ibland kan man ju bolla ut i den så här, okej, nu har jag någon som är, vad vet jag, 50-talist, kommer från den här bakgrunden, ska göra det, vad skulle ni, vad är ett klassiskt liksom, namn för en sån person, och så pratar vi om det. Vad heter en träslöjdslärare?
Ja, han heter ju Tore.
Ja, det har vi redan pratat om.
Ja, men precis. Men då var inte micken på.
Nej, just det.
Vi kan säga allt som vi sa innan micken gick på.
Ja, just det. Ja, aha, precis. Ja. När vi sa att Barbro var ett klassiskt lärarnamn.
Just precis.
För vår generation.
Ja, det är det ju. Vem har inte haft en lärare som heter Barbro?
Exakt.
Gördes.
Ja, det är ju ett fint namn.
Ja, det är ju jättefint.
Ja, heter ju min dotter.
Ja, jag vet. Men det är också ett... Jag liksom, det tänker jag så här, det är ju nästan som Harriet.
Ja.
Det är ju ganska udda namn. Det är ju... Den senaste personen man vet som hette Gördes var ju Gördes Pettersson.
Ja.
Och det var ju...
Så säger ju alla som är typ 10 år äldre än mig.
Ja.
För mig är ju inte så här Gördes Pettersson en referensperson.
Nej, det är inte det.
Men jag som inte är 10 år äldre men några år äldre och Gördes pappa känner ju till Gördes Pettersson. Men det var ju ändå... Inte, hon är inte döpt efter Gördes Pettersson.
Nej.
Men jag känner till Gördes Pettersson. Ja. Som för övrigt väl var skådespelare på 30-40-talet.
Ja, en komisk skådespelare. Mm. 30-40-50-talet var hon säkert med. Ja. Hon var ju stor.
Ja,
hon var väl en av de största.
Ja.
Ska vi säga. Alltså, det
exakt.
Var väl inget negativt i det jag sa.
Nej.
Ska vi ha klart för oss. Jag vill bara säga
det.
Ifall jag hördes någon gång i framtiden. Lyssna på det här.
Ja, precis. Men Gördis är ganska ensam i sin skola om att heta Gördis.
Ja.
Det är inte det vanligaste namnet där.
Nej, okej. Okay. Jag har faktiskt aldrig...
Hört det?
Nej, inte de senaste. Det är faktiskt, nej, det har jag nog faktiskt inte gjort. Och då har jag mött barn som heter typ Texas och Dallas och
sådana saker. Det är nog vanligare.
Inte Wisconsin.
South Dakota.
Ja, Dakota är ju...
Ja, Dakota är ju
inte så. Dakota Fanning är ju en...
Om man har tvillingar.
Ja. Det finns ju ingen så här översättning till svenska att någon heter Jämtland eller...
Nej.
Det hade ju varit coolt om man hette så här Karlstad.
Ja, fast smeknamn, det finns ju de som kallas för Småland.
Ja, just det. Stora Norrland.
Ja.
Från, ni är säkert för unga för någonstans i Sverige. Men...
Säkert för unga. Säkert för unga.
Absolut.
Om frågan är du för ung, du svarar alltid ja. Nej.
Ja, just det. Så är det ju. Skövde Persson.
Exakt.
Liatorpan, men det är också...
Liatorpan, ja. Det var en stor... Vad hette han egentligen?
Niklas Persson.
Så hette han, ja. Just det, Niklas Liatorpan.
Han satt en straff på San Siro, tror jag. Och när Helsingborg slog ut Inter i någon av kupperna, var det inte så? Eller gick vidare till Champions League.
Helt oväntat blev det sportradio nu.
Alltså, kommer du ihåg Sutan Andersson?
Nej, tyvärr.
För att det är ett namn som jag ofta... Jag vet att jag sutar i en fisk av något slag. Men hur fick man det namnet? Vi kanske
som
ska
som kvinna så...
Jag ska inte handla om sutarna.
Nej.
Ja, vi rör oss raskt vidare till... En av de första tegelstensromanerna som jag läste var Gudfadern.
Mm.
Och den alltså jag fick ju lite ångest, det kommer jag ihåg. Alltså,
det var så tjock.
Nej, inte att den var så tjock, för jag visste ju att den var bra.
Mm.
Men att den var liten text och så visste man att det är liksom 500 sidor.
Ja. Då... Blir man inte trött då?
Jo, då blir man
ju lite sådär. Jag tycker om själv att det är satt ganska så här, luftigt, alltså själva sättningen i boken. Och att det är rätt, alltså storpocket är så bra format. Om man tar som liksom det som kom på pocket nu ganska förra året. Det är liksom 1390 sidor pocket.
Okay.
Jag tycker det är lite mardröm faktiskt.
Ja, det håller jag med om.
Det måste ju kännas luftigt liksom på något sätt.
Ja.
Den måste ju vara tjockare när man är hög.
Nej, alltså... det är den inte. Men nästan. Det är lite av en tegelsten liksom. Men den går ju knappt. Alltså jag tänker i bok blir det sjukt mycket.
Så blir det ju. Så blir det. Hur många länder har vi sålt den här nya boken till?
Är det redan
nu förbeställt till andra länder eller?
Jag har faktiskt ingen koll på sådana saker. Jag har en agent som sköter.
Fan,
visst lät det
är det? Ja, jag vet. Jag var ju hemma hos Helena Dahlgren. Hon sa ju också så här, men det var min agent har ringde.
Låter det som att man är en rockstjärna?
Eller hur? Är mamma en rockstjärna, Astrid?
Alltså,
vi käkar tårta till frukost och...
Ja, vi äter alltid tårta till frukost.
Ja. Något av rockstjärna.
Ja, vet du om i skolan att de skriver böcker?
Ja, det tror jag väl.
Ja, hon går omkring och säger det eller?
Astrid var ju med på bokmässan.
Okej. Hur var det?
Alltså,
för dig?
Det var kul. Det var lite overkligt att se mamma stå på en scen.
Ja.
Men det var kul.
Ja.
Alltså det är kul.
Sen där fanns det ju lite sån mer folk som du ville se, höll jag på att säga. Men vilken var bästa bästa framträdandet eller?
Clara Henrys.
Precis.
Ja, ah, okej. Okay.
Yeah. Det var ju typ Samir och Viktor, Clara Henry.
Inte Samir och Viktor.
Du kan inte sänka med Samir och Viktor. Det är inte så kräddigt när man är sju. Så var det ju Totte Bakar också. Så... en fantastisk föreläsning om Totte Bakar.
Nej, men Samir och Viktor var faktiskt lite roliga för de drog ju väldigt mycket folk. Mm. Och då till exempel var de i Storytel Mountain. Och Storytel har ju en liten så här kub där man går in i en glasgrej. Mm. Och sitter och babblar. Och så sitter publiken och har lurar på sig och lyssnar.
För ja, det är ja, liksom ja. Storytels grej. Deras grej, ja.
Och på mässan är det ganska skönt också för det är så bullrigt att man kan ta på sig de där lurarna liksom. Men Samir och Viktor, när de blev intervjuade, alltså det händer ju att de inte är så kända för att de är så begåvade. Nej. På alla sätt.
Kan vara image också.
Kan vara image. Men då i alla fall så försökte de hela tiden interagera med publiken. Så de satt ju typ i studion och pratade och försökte så här, vad tycker ni? Och då satt ju hela tiden intervjuarna och bara, de kan inte svara. De har lurar där ute. Så. Lite gulligt.
Ja. Ja, det är ju. Ja.
Men de var ju ett av dragplåstren.
Ja.
Det är, det är deppigt att gå på typ efter ett dragplåster. Då går hela publiken. När man
men varför var de där? Hade de skrivit en bok?
Ja, det har de säkert. Det var ganska mycket artister.
Sina memoarer eller nej?
Säkert. Och jag gissar att någon kan ha spökskrivit. Jag vet inte.
Så kan det vara. Du vet att Wayne Rooney, den engelska fotbollsspelaren, hade skrivit... 3 biografier när han var 23. Så att varför skulle inte Samir och Viktor kunna ha en?
Ja, verkligen. Helena Dahlgren för övrigt brukar, har ju spökskrivit åt folk.
Ja, just det. Hon har skrivit någons...
Anita Schulmans.
Just, precis.
Till exempel.
Ja. Men du har inga planer på några sådana där grejer?
Nej, gud. Jag...
Sånt nedlåter jag mig inte till.
Jo, det är inte alls det. Men jag känner att jag inte hinner göra något mer än möjligen skriva... skriva den här serien om Harriet då.
Ja.
Det tar väldigt mycket tid.
Det gör det, ja.
Men, nej, men det är ju klart att det är säkert jätteroligt. Men en helt annan utmaning liksom, att skriva åt någon annan.
För du jobbar ju fortfarande.
Ja, exakt. Jag jobbar ju heltid.
Ja.
Och det här Harriet-projektet är till att börja med en trilogi, va? Och det här är tvåan som håller på.
Ja, precis. Så det är tänkt som en trilogi till att börja med.
Och ska vi berätta var du jobbar någonstans?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är lite hemlig, det är viktigt. Nej, men jag jobbar ju som jurist också, så det är, ju såklart mycket att hinna med. Liksom.
Ja, precis. Men, hittar man många idéer i det yrket där du jobbar?
Ja...
För det har ju ingenting med
statsförvaltning.
Nej. Nej, men jag tycker faktiskt inte att det är så mycket.
Men du har ju gamla kompisar i det här skrået som man kan få inspiration som jobbar som åklagare.
Det är snarare det att jag har ju ett kontaktnät av personer som har anknytning till rättsväsendet. Men då är det mer, som det går till, är det mer att jag tänker ut en spännande historia och sen så går jag till dem och så frågar jag så här. Om det här händer, hur skulle man göra då? Eller hur skulle ni agera? Eller vem får första telefonsamtalet? Och när kommer åklagaren in i så fall? Och är det rimligt att en person med den här yrkesrollen kan göra den här saken? Alltså, det som är en svårighet om man gör en deckare är att för det första är det ju fiction. För det andra så, när man har som jag har ett huvudperspektiv, då måste ju liksom Harriet, min huvudperson, måste se allt, höra allt.
Just det.
Det är liksom genom hennes ögon historien berättas. Så hon måste ju på ett naturligt sätt röra sig i miljön och hamna i situationer där hon liksom pratar med folk eller får de här pusselbitarna. Och det är ju ganska svårt, för i verkligheten i en mordutredning så är det ju liksom jättemånga människor som arbetar och på olika sätt liksom. Så
på pusselbitarna läggs utav många personer.
Exakt. Så det, och väldigt mycket av den utredningen sitter man framför ett skrivbord och gör, eller i ett förhörsrum liksom. Men man kan ju inte ha scener, 200 scener där man knackar dörr liksom. Det är väldigt tjatigt. Man kan inte ha liksom...
Det
är inte
har du aldrig sett mannen på taket? Ja, det är väl mycket knackat dörr.
Ja, men det är
jag har ju liksom ganska mycket knackat dörr senare i sina böcker faktiskt.
Ja, och jag förstår det, för det är ju ett sätt att presentera andra karaktärer. Ja, liksom.
Så, exakt.
Men i verkligheten när man sitter och slår på en dator, liksom, det är inte så mycket dramaturgi i det.
Nej, det
även
det
om
inte.
Det kan vara spännande som precis. Jobb.
Så ha, att, ja.
Nej, alltså det är ju det som blir struligt. Och då, jag får ju liksom, jag konsulterar ju, eller har ju haft förmånen att ha poliser och rättsläkare och kriminaltekniker och mordutredare och så och fråga om hur de arbetar. Men sen måste jag ju också avvika från det för att det ska bli en spännande historia. Men då får man ju kanske i berättelsen också förklara. Alltså de kan ju göra fel, men tänka på att de gör fel. Eller tänka på liksom, eller så kan de hjälpa mig att säga så här, men om ni gör på det där sättet så skulle du ändå kunna få fram den informationen i så fall.
Ja, okay.
Men själva storyn är ju supermycket fiction.
Mm.
Och väldigt mycket hämtad ur min fantastiska fantasi.
Och kanske man blir inspirerad av rättsfall som man har hört talas om.
Ja, så kan det vara. Och faktiskt, det har ju hänt två gånger nu. Att saker jag, när jag har skrivit det och sen har det tagit så här, 2 månader så kommer det tidningsrubriker. Och så är det massa detaljer som är ganska överensstämmande med saker som händer i mina böcker. Ja. Och det hände efter Ögonvittnet. Vilket var så här lite jobbigt, så jag fick verkligen skicka artikeln till min förläggare och bara, förstör den här boken nu? Eller liksom, hon bara, nej, det kommer hinna blåsa över. Men det är konstigt samman.
Jag menar, liksom. Hur?
Och även den här gången hände det. Och då var det också så här ordagranna situationer som man bara, vad fan.
Usch då.
Ja, men de är kvar, så om man läser Skuggspelet så kommer man känna igen massa grejer.
Det måste du visa.
Jag kan visa det sen, men som har varit absolut. Så aktuellt. Precis. Ja. Och då vill jag bara säga att jag skrev det först, jag har inte härmat.
Det här är man, du har inte gjort det.
Nej, det
Ja,
du menar så, ja.
Nej,
jag har inte
gjort det heller. Ja, men så är det ju. Mm. Det finns ju någon film som går på Netflix som handlar just om en författare som...
Ja, just
fast
det.
Han är ju lite så här, han
skriver... Men det finns ju Basic Instinct ju också. Hon skriver ju också i sina böcker om hur hon gör morden med Isaka.
Ja, just det.
Och så när de intervjuar, det är ju den stora liksom. Hon säger så, jag tror jag skulle vara så dum att jag skrev hur jag gör i mina böcker.
Ja.
Det blir ju hennes alibi liksom.
Just det, precis. Mm. Mm. Då så, nu är tårtan slut och så nu vill man ju gå härifrån.
Ja, så att nu vill man ju gå. Men vi kanske sätter punkt där då.
Vill du säga, vill du avsluta det här, Astrid?
Det ser ut så pass, Astrid.
Jag vet inte hur jag ska avsluta det
här. Ät mindre kött.
Ta hand om er, ha säkerhetsbälte och bli veganer.
Oj.
Ett inlägg i vegandebatten.
Ja, men verkligen, vilken låt slutar vi med?
Ja, men då slutar vi med Shadow Play, såklart.
Naturligtvis, Joy Division.
Exakt.
Då så, du har lyssnat på Tyresöradion 91,4 MHz och programmet Kulturbordellen med mig, Niklas Wenngren, och mina gäster
Anna Bågstam,
Astrid och Johan Utenius.